When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hallå, hallå, välkomna till ännu ett avsnitt av Elbilsveckan med mig, Kristoffer Gullin, och med min eminenta poddkollega Peter Esse. Peter, hur är läget?
Ja, men läget är ju bra. Vet du varför läget är så himla bra?
För att du är med mig?
Ja,
själv, men jag... riktigt självgod här, men...
Ja, ja, det är roligt. Du förstörde momentet här nu, men... Vadå momentet? Du förstörde ögonblicket. Nej, men jag skulle säga för att jag har fått umgås med dig hela veckan.
Ja, visst. Vi har haft det så mysigt tillsammans. Ja,
franska rivieran och Provence och... finns det något lyxigt ställe i det området som vi inte har fått uppleva här nu när biltillverkarna har inte kört runt oss, men lånat ut bilar så vi kan köra runt där.
Precis, och det kommer ni få höra mer om i nästa avsnitt. Inte det här avsnittet, för det är embargos på dessa saker. Det ni kommer få höra om i det här avsnittet är ett brev från en lyssnare gällande förra veckans Tesla-recension. Vi har lite mer om Tesla-strejken. Du har kört fast med din bil tydligen. Mm. Och så vill jag prata lite om Peugeot E208 och deras... nya priser på den bilen. Den är inte prisvärd, skulle jag säga. Och sen så naturligtvis, jag har varit i Barcelona och kört Volvo EX30. Embargot på den bilen har släppt och vi ska prata om den såklart. Men först, som sagt, du hade fått ett brev.
Ja, vi har fått ett lyssnarbrev här och det låter som följande. Vill börja med att tacka för en bra podd, Elbilsveckan då, noterar han. Blev medveten om er via en annan podd som diskuterar elbilar. Ni växer i mina öron varje vecka. Tack. Härligt, härligt. Han heter Peter också, så det är ett vackert namn. Jag var bara tvungen att kommentera senaste avsnittet angående recensionen av Teslan. Helt otroligt hur jag håller med er båda på nästan inom citationstecken alla punkter. Men kommer fram till en annan slutsats. Jag kan bli galen på vindustorkarna eller spökbromsningarna och andra egenheter som bilen har för sig. Men jag har egentligen inget emot att vara betatestare åt Tesla. Älskar ju att testa ny teknik och sådant. Jag känner ju dock fördelarna med det som är bra med Tesla. Vi väger upp för det som är negativt. Även om det verkligen existerar. Jag hoppas det blir bättre. Och han skriver också. Ja, vad vill jag säga med detta? Inget speciellt egentligen. Förutom att ja, det är kul att man kan dra samma slutsats. Och sen hamna lite annorlunda då. Och mycket riktigt är det ju så. Jag säger ju också det. Att Tesla är en fantastisk bil. Om man vill vara lite betatestare. Kan man säga.
Ja, de gör ju nästan allt rätt med Model Y verkligen. Det är en väldigt praktisk bil, det är en ganska prisvärd bil. Det är liksom, var väl Euro NCAP som sa att det var en av de säkraste bilarna som man kunde köra. De har ju fått till så mycket med Model Y nu och det här med kvalitetskänsla och det som de har fått mycket kritik för, det skulle jag säga är inte ett jätteproblem längre. Det finns andra bilmärken som har minst lika stora problem när det kommer till kvalitet som Tesla. Utan det är just den här Tesla Vision som förstör bilen för mig. Mm. Och det är mjukvara, så det kan man lösa. Jag hoppas att de gör det.
Ja, precis. Jag hoppas att de bara sätter in en radar i bilen. Så att det funkar liksom som andra bilar och inte blir, är så himla beroende av kamerorna, och därmed så kan man sluta med sin vindrutetorkare. Spökbromsningar är någonting som jag bara haft två gånger.
Jag har inte haft det någon gång på min Model Y än så länge, men jag har inte hunnit köra så många mil än.
Det var ju det förra stora problemet ju, som jag pratade om, precis. Som var läskigt. Och det verkar man ju ta hand om. Det har jag haft med på andra bilar som också har de här väldigt mycket se brett åt sidorna och sånt, och som liksom ska visa upp de andra bilarna i mittskärmen i det fallet, eller förra skärmen i många fall, men mittskärmen på Teslan och sådär. Jag, för min del, så befinner sig Tesla i en liten nisch där jag inte kan rekommendera den till någon just på grund av det vi har pratat om. Men det krävs ju så lite för att jag ska kunna rekommendera den till nästan alla. Alltså det är inte mycket som behöver göra. De behöver bara lösa den här tramset där de tog bort radarfunktionaliteten i bilar som redan har radar, och de måste installera radar i de bilarna som inte har det. Och sen så har man ju löst väldigt, väldigt, väldigt mycket.
Mm, det är säkert enkelt att eftermontera på alla Teslor. De spottar ut ett par bilar.
Ja, men så är det ju. Men det är ju säkert samma. Det finns, skulle inte förvåna mig om det är av ren enkelhet att det är framdraget och finns plats för det. Det är bara att det saknas liksom. För att man har inte tagit fram de nya komponenter, utan man bara tog bort dem när man slutar. Däremot så borra dit parkeringssensorer, det är nog svårare. Men det där är ett större problem för folk som till exempel hela tiden ska in i parkeringshus och sådana saker. Det går ju faktiskt att parkera en bil utan med hjälp av ens egna ögon.
Då jag förstår inte vad du pratar om.
Man blir ju väldigt... Det ska sägas, det går ju väldigt snabbt att lära sig älska parkeringssensorer fram och bak när de kom. Framförallt fram dock var ju... Det var inte så länge sedan det började komma fram. I alla fall inte så standard. Och sen var det med parkeringskamera. Men det ska sägas att jag hade inte parkeringskamera på min e-tron. Och då gick man ju på ljussignalerna då. Och naturligtvis en viss visuell också. Man tittar i backspeglar. När det kommer till Teslan så är det dessutom så lätt, i alla fall jag som är lite lång, att böja sig upp, liksom böja sig nästan lite över ratten. Och se faktiskt över motorhuven och se nästan exakt var själva jag har bilen. Så att det går ju att parkera bilar. Men däremot kombinationen av att du inte kan riktigt lita på parkeringssensorerna när det kommer, eller du kan inte lita på parkeringssensorerna fram alls, för du har inga, men du kan inte lita på Tesla Vision fram, och väldigt trånga parkeringshus och den extremt dåliga svängradien gör att det hade aldrig gått att köpa eller rekommendera en sån här bil om du måste liksom vara beroende av millimeterprecision som det är i vissa parkeringshus. Då får man parkera utsidan istället. Du har ytterligare ett läsarbrev.
Ja, precis. För det var Tobias som skickade ett meddelande till mig här på Messenger. Där han började med att tacka för en bra podd, vilket är jättekul. Tack så mycket för det. Han fortsätter sen att fråga om vi vet något mer om det polska märket Isera, som är ett märke under Geely-gruppen. Har du hört talas om Isera tidigare?
Nej, absolut inte. Jag tänker på Isuzu när jag ser den liksom lite...
Ja, jag trodde att det var en felstavning också först, men det är det inte.
Nej.
Det här är alltså ett märke som ännu bara har en konceptbil så att säga. De har inte gått över till någon produktion än. Bilen är byggd på SEA-plattformen från Geely då, och man skryter med räckvidd på omkring 440 km. Och jag har suttit och tittat lite på det här och jag har lite svårt att se det unika i det här märket. Och ställer mig lite frågande till om vi behöver fler Geely-bilar verkligen.
Jag ser det som en Mazda.
Ingenting av det här som jag ser skapar ett intresse hos mig. Som sagt, som du säger så är bilen lite av Mazda. Jag tänker typ Mazda och Peugeot. Om de hade en bil tillsammans så skulle det här kunna vara den. Ganska generiskt tråkig. Det står ingenting om när man kan förvänta sig att se en Isera på vägarna. Jag kollar runt lite och någon gång nästa år, runt 2024, så ska man verka ta steget från koncept till produktionsbil. Vill jag få reda på mer då. Men ja, jag är lite osäker på om vi... Det ska vara om man tänker att det är ett europeiskt märke, men samtidigt så är det ju i Geely-gruppen och då hamnar det på samma status som Volvo, Polestar och Seeker och gud vet allt vad de heter. Så att... Ganska tråkig bil såg det ut att vara.
Ja.
De behöver hitta sin USP, tror jag.
Det är många biltillverkare. Jag tycker vi är ju inne i en ny sån här liten paradigm inom elbilsvärlden nu. Många biltillverkare har ju släppt fina men problematiska bilar. Och många biltillverkare börjar få ordning på de här problemen. Liksom börja rätta till saker. Och det är liksom nya generationer. Rena elbilar. Exempelvis kan vi ju, EX30 är ju ett exempel på att nu kommer liksom den rena elbilen från Volvo. Sen har vi det andra då. Det är att nu är vi också inne i det här där det är massa av små elbilstillverkare eller aspirerande elbilstillverkare som hållit på ett tag med sina bilar och pratat om sina bilar. Och som nu måste liksom visa att man kan leverera de här bilarna. Mm. Exempelvis Fisker Ocean då, är ju en sån. Men också det här. Och då börjar jag fundera liksom, är tiden slut nu för att det ploppar upp nya elbilstillverkare? Ja, Kina. Det kan ploppa upp nya elbilstillverkare varje dag där, som vi inte känner till och så. Men min fundering är,
börjar tiden gå ut?
Ja, exakt. Tack. Det är ju så.
Jag håller med dig. Det känns som att nu har vi fått så otroligt många nya märken i Sverige och Europa. Inte bara från Kina utan helt nya märken även här. Och de gamla tillverkarna försöker jobba i kapp. Och vissa lyckas, andra lyckas inte. Elbilsmarknaden kommer bli bara större, absolut. Börjar det inte mättas av, tänker jag?
Mättas av, och avståndet ökar ju mellan etablerade då som börjar få en uppsäljningssystem och nya. Jag tänker till exempel på vad länge sedan vi hörde något om Nevs Emily och det här projektet och det här liksom. Det, är ju...
det skulle väl vara klart i augusti och på den vägen ner det.
Nej, det tror jag inte kommer bli något där baserat på den DN-artikeln som skrevs, som vi har länkat till tidigare och ska göra igen. Att där började man känna att där det finns lite intressant och sådär. Nej, någon bil kommer det inte bli utan med tekniken, och så kommer väl anammas från någon annan. Men det är nog tufft att sätta igång. Och min sista tanke runt då de här Geely-bilarna och SCA-plattformen då, som verkar vara väldigt... Det verkar gå att få ut bilar ganska omgående på den där plattformen. Då har vi nästa fråga. Vad är en plattform egentligen? Bilar byggs ju för hand mycket. Vad är då liksom... Man pratar om plattformar. Jag hävdar, utan att egentligen veta någonting, att plattform för mig, det tills motsatsen är bevisad, ett långt Excel-dokument med vilka komponenter man kan använda.
Jo, men så är det ju. En plattform är ju inte en fysisk platta så som det ofta visas upp liksom visuellt, utan det är ju liksom en hög med komponenter som passar ihop.
Förut pratade man ju om bilar som hade gemensam bottenplatta. Det var ju verkligen...
Ja,
det var den där bottenplattan. Så, nej, då är det ju plattform. Så. Och då undrar man ju, hur nära är man färdig produktionsbil för att man börjar använda SCA-plattformen ifrån Geely? Man är nog närmare än om man ska liksom utveckla något själv från grunden. Man vet ju vilka komponenter som passar upp. Man vet ju liksom vad man ska beställa dem ifrån och så vidare. Det ska ändå till att byggas bilar. Jag var på besök i Audis Q8-fabrik i Belgien. Och det som fascinerade mig där var ju att fabrikens flöde är ju mer avancerade bilar som det tillverkas. Och hur liksom de har byggt upp det, och robotarna som står där och hela flödet och komponenter och självkörande små lastbaljor. Jag får säga, men alltså det
är ju regler där inte.
Nej, precis. Det är så jävla bra. Nej, det är skitimponerande att se.
Ja, det förstår jag. Det måste vara riktigt häftigt.
Ja, och hur de också... Visst, man, jag vet inte liksom personalpolitiken där och så, men så som de själv pratade, som lät ju väldigt så här. Ja, det är väl sen personalen då som inte längre orkar bygga bilar, för det är ju mycket tynga lyft och så, även om det är mycket hjälp och så. Ja, men de sätter vi här på logistik då, så de får plocka ut så alla olika delar som behöver levereras till bandet och så. Förstår jag menar liksom att det är så mycket som ska liksom i en fabrik som ska fungera också för att man ska kunna bygga bilar. Fabriken i sig hade de byggde ju Audi A1 där, och sen de skulle börja Q8 eller e-tron som de hette då, den är ju lite tyngre. Då fick man förstärka hela byggnaden för att bilarna lyfts upp mellan banden med stora klor som sen så tar bilarna, lyfte upp dem. Och sen kör de med på nästa. Liksom. Så att det taket liksom, det har ett gäng Q8 hängande i sig på band. Sådär. Så vill jag helst inte att byggnaden ska rasa. Så för mig är det lite så här, hur lyckas man ens bygga bilar? Hur finns kompetensen att ens liksom få ihop en fabrik som liksom klarar ett löpande band? Det är jättestort. Nog då att i slutändan är folk som står längs det här bandet och sätter på grejerna och monterar grejerna och sådär. Så att den är ju det enklaste. Så Är det en sak som man ska ta med ifrån Elon Musk, om man bara ska ta med en sak från Elon Musk, den galningen, då är det ju ordet production hell. Att ta sig igenom production hell, det är ingenting litet. Det är ju där allting fallerar. Att bygga bilar, att visa upp demomodeller, att visa upp koncept, att visa upp som handbyggda saker och då beställt enskilda komponenter satt ihop. Det är ju en sak. Men att det ska liksom gå igenom de här löpande bandfabriken, fungera i alla angelägenheter, fungera med människorna som jobbar där.
Att kunna skala upp helt enkelt, det är ju det svåra.
Det är det svåra. Så vi får väl se hur det går, och vi får väl se hur det går för polska Isera. Vi ska också fortsätta här med Tesla, nämligen strejken. Och idag då, när ni lyssnar på detta, måndagen den 6, så är det säkert mycket förhandlingar mellan Tesla och facket, för att imorgon tisdagen den 7 så är det ju slut på hantering av Tesla-bilar. Då kommer man inte kunna leverera några bilar längre. Och där vill nog inte Tesla hamna, för man har ju gått tillbaka till förhandlingar. Och jag skulle säga att om det inte redan är löst när ni lyssnar på detta, så kommer det lösas inom ett par dagar. Och det där kommer att vara egentligen ingen stor grej i sammanhanget. Det kommer vara business as usual. Man kommer få liksom hantera, man kommer få ha vissa förändringar när det kommer till hur det gäller med övertiden. Och de har ju sjuka kod. Alltså de har ju arbetsuppgifter. Vi pratade lite om bristande service tidigare. Och jag tyckte i alla fall, vi var inte helt eniga där, kändes det som. Men någonstans så har det visat sig att Tesla-medarbetarna har sjuka stressiga kod. Det vill säga att det ska ta x antal minuter att lösa en viss grej. Och så är det. Även om det inte sker i verkligheten då. Och då händer det att det hoppas över saker, eller att det blir slarvigt och sådana saker. Och det är typiskt sånt som regleras inom kollektivavtal inom verkstadsindustrin. Så det där kommer förhoppningsvis bli bättre, och då kommer det förhoppningsvis också märkas hos oss kunder då, om vi skulle behöva lämna in våra Teslor. Men att det blir kollektivavtal när man har gått tillbaka till förhandlingar så som Tesla gjorde här nu, det är jag ganska så övertygad om.
Men det stora här är väl, som du har sagt tidigare, i Sverige så är det inte en stor grej, men att Tesla skriver ett kollektivavtal kommer ju sätta ringa på vattnet.
Det kommer sätta ringa på vattnet.
I övriga länder.
Ja.
Så på det viset blir det ju en stor grej.
Norden, Tyskland. Vi får väl se vad som händer i USA. Där kommer det nog vara en betydligt större strid. För där finns inga riktiga... Vad ska man säga? Alltså, vi har ju traditioner i Sverige. I andra länder har man lagar när det kommer till det här. Så att du kan liksom inte bete dig hur som helst i de här... Det är ju som ett spel, de här fackliga förhandlingarna. Du vet, du har de här blockaderna. Du har de här sympatistrejkerna. Det vidgas. Och sen kan du liksom som arbetsgivare ta ut i... lockout då, att inte man får komma tillbaka till arbetet och sådär. Det är liksom ett spel som ska göras och sen når ett avtal, för allting annat skulle bli bara kaos. Men till exempel i USA så har man ju inte riktigt de möjligheterna, utan där blir det ju liksom riktiga, sluta med, ja, en lockout är inte att arbetarna får gå hemma i 2 veckor innan det är löst liksom. Lockout där är ju att du avskedar alla arbetare och tar in nya och hoppas du kan snabblära upp dem och sådana saker. Så där kan det bli föremål för riktiga strider. Medan i Europa så kommer man behöva göra den här dansen mellan Tesla och fackförbunden. Sakta men säkert sprida sig över kontinenten.
Vet du vilka som har kollektivavtal?
Tänkte du på Jimmy eller? Jimmy på assistanskåren?
Jag tänker på Jimmy på assistanskåren. Ja. Vad har han med det här att göra?
Ja, Jimmy, alltså, det är fin han. Nej, men vi ska prata lite om att köra fast. Ja, första gången jag körde fast, det var med en elbil, och det var i Fulltofta. För ni som kan era skånska rekreationsområden, så finns det en parkering där, och så finns det, när det blir fullt, så får man parkera på en liten åker längre bort. Och den har en liten lutning. Så körde ner och parkerade så som jag alltid skulle gjort, och sen så tänkte jag det, hur är det nu med elbilar, något speciellt med dem? Jag har inte de lite så här högt vridmoment? Kanske blir lite svårt att komma loss. Så jag lägger i backen då. Och detta var på en Volkswagen ID.3. Jag lägger i backen. Bakhjulsdriven, då är den. Nosen framåt. Och försöker backa. Händer ju ingenting. Ja, fan. Ja. Det slutar med att en person, väldigt trevlig, stannade och hjälpte. Och vi puttar upp den med jag och han. Och sen så fick min fru liksom, du vet, köra bilen. Problemet var att det var också svårt... den hade värde. Det var verkligen, du vet, det fanns inget mellanläge på den här ID3:an. Det var, där kändes det som att det var av eller full kareta på de däcken. Det blev liksom aldrig de här, du vet, sakta roterande massan.
Nej, men jag kan uppleva att vissa elbilar har svårt att få till den där mjuka, när man bara vill rulla framåt lite.
Just det, just det. Men till slut så fick vi upp den då. Sen så var det på ett ställe den skulle ut, där det var blivit lite ledvälling då, för då lutade ju så att säga mot det hållet jag hade huven. När man skulle ut sen, då var det liksom ner mot högersidan dörren då, så att det liksom lutade. Och där gled ju bilarna, det var ju curling. Det var ju liksom att bara försöka glida rätt då, så att det inte blev några metallskador. Men ja, där kunde jag köra bara rakt fram, det var inga som helst problem. Det var så här, du grävde ner så där liksom. Så redan då förstod jag ju att har vi ju liksom en skillnad på, så ska vi kalla vanliga bilar och elbilar. Dels så är det ju, har du kanske svårt att ta lite loss då, men också att de är lite tyngre helt enkelt. Och det i det sammanhanget, lite när gräs åker är lite blött, så kommer du liksom att bara ta bort gräset. Det blir ingen friktion, du bara kör ner leran. Det var det. Sen så här om dagen så skulle sonen ut och springa, som han gör på lopp och sånt, där man kan sitta hemma och spela Fortnite. Jag vet inte vad jag är för typ av förälder, men det ska vi ut på lopp och det ska vara jobbigt liksom. Så det var bara att köra dit, och jag, Tesla Model Y, bakhjulsdriven som känt, och jag var lite också så där, ja, här blev det en ny åker enligt samma modell då, men då var jag lite så här att jag får liksom parkera i, jag får parkera uppförsbacke då, alltså parkera så jag kommer bak istället. Ja, då gjorde jag det. Och sen så redan då så var det en vanlig traditionell BMW som hade försökt komma upp på ett annat ställe där jag gick lite upp för den då. Då såg man redan gasbakat, liksom gottat ner sig i leran, och de hade då också en tung bil då, för det var en stor 5-serie tror jag, kombi. Och de hade bara lämnat bilen där och drott och sprungit liksom, för att lösa det sen. Och sen började det ju spöregna som fasen. Och då tänkte jag, nu ska jag nog flytta bilen. Och då var det en som var bakom mig som redan hade kört fast då, som hade liksom backat och sen försökt komma fram och fastnat. En Skoda Enyaq EV.
Också bakhjulsdriven.
Och då var jag tvungen och då var jag helt enkelt tvungen att köra fram istället. Och komma ner lite i en nedförsbacke och sen upp då. Tänkte jag kanske med tillräckligt mycket moment då, så lyckas liksom bara farten komma upp på någon annan. Men nej. Och till slut, och så backade jag, kom jag lite där. Och sen till slut satt jag fast. Men så då sket jag det. Lämnade bilen och drog då. Skulle hämta upp min son. Och sen så en annan kompis då som hade en annan bil. Och så ni fått köra hem Leon. Så får jag försöka ta loss bilen själv. Och först skulle jag försöka få bort deras bil. Som var exakt samma situation. Men det var ju bara jag och en till vuxen som vi bara, du vet, ja, den satt ju också fast. Men vi bara puttade upp den liksom. Och sen så, ja, körde lite, satt fast till. Och så bara puttade vi den. Ja, okej, okay, men ska vi prova på med elbilen då också, som är Teslan bara.
Jaha, putta på det.
Ja, 4 pass var de som puttade på den här bilen. Den gick inte en centimeter. Det var bara hjulen, bara snurra. Den tar sig inte någonstans. Det går inte att putta upp den. Den är helt enkelt för tung. Och då har ju Model Y också så slirläge då, just för dessa tillfällen. Där, när jag hade det läget, då fanns det inte tillräckligt kraft för att ens röra, alltså däcken, de var fast i leran då. Det ska också säga att han som hade Skodan bakom mig, han var tittare eller lyssnare. Så är du lyssnare så trevligt. Vi hade trevligt på åken i alla fall. Och nästa gång, så nästa lopp om du ser mig, så kom fram och snacka lite mer. Det var att jag var också så jävla, du vet, man var så fokuserad på sin uppgift, så man kan inte liksom säga, ja, tjena, jättetrevligt sådär. Jag fick lite något samvete sen, det visade sig att han visste vem det var så. Men vi satt alla här på åken då. Sen till slut så var det helt enkelt så att, jo, så postade jag detta då, och folk blev så arga liksom. Det här att jag skulle insinuera att elbilar var mer utsatta för det här problematiken än andra bilar. Men det är ju så. Det kan vi inte komma ifrån. Det är, dels har vi som ID3 då, det här att det kan vara svårt att få rätt moment ifrån då, så att däcken inte bara, alltså, går för aggressivt ner i marken. Men framförallt så är det ju tyngden. de är mycket tyngre bilarna helt enkelt, och då är de mycket svårare att helt enkelt med mankraft få bort då.
Ja, om mjuk lera sådär, då är ju tyngd ett riktigt ont, och väger bil, har du ett batteripack som är, väger 4, 5, 600 kilo, alltså elbilen är tyngre, det går inte att komma ifrån.
Det går inte alls att komma ifrån så. Och då hade vi, måste jag ge shoutout till Jimmy då på assistanskåren, va? För vad gör du om, för då var det väl, jag såg redan då i början när någon hade tryckt på sin assistansknapp på bilen, och så hade det kommit en bärgare. Och så hade jag en tanke, okej, då har bärgaren kört in, och så hade den kopplat då runt en sån här krok runt själva dragkroken då, och sen med en vinch flytta bilen då. Så att bärgaren satt själv i bilen, styrde den, och sen så tog liksom bärgarvinchen då och sakta tog bak den. Och då flyttades den bilen. Och så tänkte jag, hur fan ska bärgaren komma ut, tänkte jag. Vem bärgar bärgaren? Jimmy på assistanskort. Det var alltså inte Jimmy som körde fast. Jimmy, denna skänk från himlen då, från assistanskåren. För jag lämnade Teslan och drog hem då med de andra. Tänkte jag få lösa det här imorgon då. Sen så ringde då han och sa att är det din Tesla? Ja, men jag står här och liksom ska ta bort så många bilar jag kan då. Okej, så då kom jag dit. Och då stod han där med en traktor. Då hade han ju kommit om med stora bärgarbilen. Inte heller velat dra ut den på där. Även de är ju rätt tunga, va? Även om de har större däck. Så då drar han hem till sitt eget hem, var nu han bodde. Lastar sin egen traktor, en gammal Ferguson. Som du inte ens kör på allmän väg direkt. Och kör dit, och sen så börjar då ta bort de här bilarna med traktorn helt enkelt. Funkar jättebra. Och han behövde inte bära så många bilar, för det var de som stannade kvar, de flesta, de fick hjälp genom att det helt enkelt gick runt folk med träpinnar då, eller trä. Det är ju klassiker. Om du ska ut på möllan, ha liksom lite träbitar i.
Kommer man ju alltid på träskivor för sent.
Ja, precis. Jag provade bland annat plastgrejer, men den var samma sak där. Det blev liksom, det blev ingen friktion på dem. Men det var ju också så här, snacka om lösningsfokuserat liksom. Lägga upp bilder på i tråden här på elbilsveckan. Men det är ju så, tyngd på och lera är två saker som är dumt. Och det ska också sägas att det var någon som var här. Folk ska bli också särligt så här. Jag vet inte, det ska pekas finger också. Här får man skylla sig själv om du kör ut på den gräsplanen. Nu försökte jag ju parkera på grus då, men blev bortvikad då, för då anses det var fullt. Så jag parkerade vid anvisad. Men det är också så här, det spelar liksom ingen roll varför man befinner sig i den situationen. Anledningen att vi pratar om detta är ju just för att ni ska veta det. Att om ni har stora bilar, tynga bilar, så... tänk då på att försöka hålla er borta från sluttande, även om det är väldigt lite. Det krävs knappt mätbar sluttning för att det ska bli ett problem. Och ibland inte alls kanske, någon sluttning. Och tänk också på att detta ingår inte i assistansavtalet. Det är väl kanske viktigaste att tänka på. Om du trycker på assistansknappen på bilen, för det ingår ju samma mobilitetsgaranti, då kommer bärgaren, men du får betala självrisken för försäkringsbolaget.
Ja, precis. Det här blir ju ett försäkringsärende på det.
Just det, precis. För att du har ju viss mobilitetsgaranti. Så att, det är lite roligt. Om du klantar dig och kör slut på batteriet till exempel, för att du typ är oansvarig och inte laddar bilen, då gäller mobilitetsgaranti. Så att då ingår det i vissa avtal. Men om du liksom blir anvisad en gräsplätt och kör fast, då är det 1500 kronor självrisk.
Så är det. En kul grej när det kommer till att bärga elbilar. Om man skulle få tomt på batteriet och behöva bärga på, av den anledningen. De flesta försäkringsvillkor säger att man får bli bärgad eller att man får hjälp när tanken är tom. Det var kanske inte skrivet menat för elbilar en gång i tiden, men många försäkringsbolag håller kvar vid det. Så det är ju schysst. Så att man kan få bli upphämtad utan större problem där. Men det blir ju mobilitetsvillkoren som gäller då. Köra fast. Det är bara att gilla läget där.
Det är bara att gilla läget, ja, precis.
Enda gången jag kör fast med elbil och det inte var med flit, så det var ju med en pressbil, så den avgiften tog ju Kia. Den slapp jag.
Jag har inte blivit pikad på det någonting här.
Nej, ingenting.
Nej, precis. Ibland så har man ju avgifter för laddning. Det är ju rätt ofta så att man helt enkelt går till en laddstation och så blippar man sitt kort eller man trycker sitt abonnemang och så får man betala för det, eller hur? Det är väl den normala rutinen?
Det får man väl säga. Det är sällan det är gratis nu för tiden.
Mm, det är sällan gratis någonting. Det kunde man tro kanske, för att ibland så hände det så här i somras att vi som laddade med Ellie, vi fick ingen faktura. Så det var ju billigt och bra. Detta har nu Ellie kommit fram till. Jag visste faktiskt inte att jag hade laddat inom citationstecken gratis. Men jag vet att det är folk som liksom, jag fick så här, ja men jag har, fasen, det konstigt, dras inget, det är jättekonstigt. Men det har nu Ellie kommit fram till. Så att om ni har fått e-post som dessutom hamnar med i skräpkorg från Ellie om att det är helt enkelt att man har missat att dra, så är det korrekt. Det är ingen spam, men det är ju också pinsamt för Ellie som har haft lite olika problem på olika sätt att missa att ha betalt och sen ska komma och ta in, i mitt fall, 2400 kronor i efterhand. Detta var i juli då som man missade detta för mig. Så som er information där, det är bara att betala. Det är väl också lite sista skriket från Ellie, tänker jag.
Mitt går ut om en och en halv månad och efter det vet jag inte riktigt vad jag...
Kolla på klockan, alltså, 5 minuter.
Nej, men jag vet inte riktigt vad jag ska göra efter det. Alltså, mina långresor kommer ju bli snordyra. Jag kommer inte ha råd att fortsätta göra dem. Alternativt att man bara ska ladda på Tesla, men det är ju inget roligt heller.
Fast nu är ju Tesla, om man kollar här nere, så nu börjar det ju gå upp där igen i och med att de är så snabba att anpassa efter priser och så. Nu så är det dyrare att ladda på Tesla här nere i södra Sverige än på exempelvis OKQ och Circle K ibland, och det kommer nog bara gå bli dyrare där också. Så att det här att Tesla är så superbilligt som vissa också så här, som sa, som att någon form av konstant faktum, det har ju stämt i några månader här nu, egentligen sedan i tidig somras då. Och så får vi se nu hur det blir här i vinter. Det beror naturligtvis på helt och hållet hur elpriserna blir, och jag tror inte att det alls kommer vara så som det var förra året med skenande elpriser. Det har vi nästan kunnat se nu, men visst kommer det bli dyrare.
Absolut, och som sagt, det kommer inte vara kul att ladda publikt i vinter.
Nej, på tal om dyrt, du svor och gormade och var riktigt jävla otrevlig här mot din omgivning här innan inspelning. Jag råkade säga, ja men Peugeot E208, vad tänker du om den, Kristoffer? Trygg stämning där alltså.
Peugeot E208 har ju uppdaterats här för ett tag sedan med nytt batteri på 51 kWh, ny motor på 115 kWh och lite ny design och allting fancy pansy. Så här, nu är det dags för en ny generation E208. Nu har svenska priserna kommit och de är inte ens seriösa.
Oj då.
E208 i mellanpaketet börjar på 489 900 kronor. Och då ingår inte ens 11 kilowatt trefas.
Va?
Det är 7,4 kilowatt som standard.
Ja, just det. Så vi är 3,6 i Sverige.
Ja, precis. 7,4 blir i enfas 32 ampere. Precis. 11 kilowatt i... Däremot så kan du lägga till det som tillval. Så att du får betala ännu mer. Vill du ha GT-varianten så kostar bilen 509 900 kronor. De här 51 kWh säger Peugeot ska ge dig en räckvidd på 400 km. Och det finns ju inte en chans att man kommer 40 mil på 51 kWh. Då ska ju bilen dra typ ingenting. Alltså, jag förstår inte vem som skulle betala 509 000 för den här bilen. Du har lagt på 20 000 så har du pluspaketet Extended Range Volvo EX30.
Ja. Plus, ja.
Eller så drar du av, ja. Liksom, eller så köper du en Bud Dolphin för 400 000. Absolut, det är nog inte en bil som har lika god kvalitet som Peugeot E208, men har Peugeot kvalitetsmässigt, är de värda över 100 000 kronor mer? Det är frågan. Jag är tveksam. Jag vet inte riktigt hur de har tänkt med de här priserna.
Dolphin är dessutom rätt mycket längre än Peugeot E208. Den är ju jättekort.
Ja, det är ju en liten bil. Alltså, småbilsegmentet är ju inte jättestort när det kommer till elbilar.
Jag hade till och med tagit en Ora hellre.
Ja, den bilen hade jag inte ens tänkt på, men ja. Jag hoppas ju att Peugeot kommer med några fina privatleasingpriser på den här bilen, för att annars vet jag inte riktigt hur de ska kränga bilarna. Stellantis har problem.
Ja.
Jag hoppas att de faktiskt kommer iväg och börjar leverera bra elbilar 2024-2025. Deras vd har ju gått ut flera gånger och sagt att det här med elbilar inte är det bästa för världen, att många biltillverkare har svårt att ställa om och att det är för dyrt att ställa om. Och det ser man ju på Stellantis-gruppen att ja, de har lite problem att ställa om, och vdn försöker skylla det på annat.
Ja, lite som Toyota det här att titta här nu, vår vad heter den, BZ, hjälp mig, jag kan inte så mycket bokstäver.
BZ4X, det rullar ju bara av
BZ. Ja, det gör det. Titta här, den säljs mycket sämre än våra plug-in-hybrider och sådär. Ja, fast alltså, har ni missat den här debaclet runt den här bilen? Vilken otroligt dålig elbil det var från början i alla fall, innan man har fixat till lite saker. Men generellt sett är det ju inte den man tänker, oh, wow, liksom Toyota. Toyota håller ju mycket bra. Det är liksom hela grejen med Toyota. Ni är ju fantastiskt på det, va? Men bilen börjar i sin karriär med att tappa hjulen och sånt. Alltså, det är inte, egna fuck-ups är inte världens sanningar, kära vänner. Och det är klart att de går ut och säger detta. De är nog väldigt framförallt Stellantis är nog säkert medvetna om problematiken. Men det är klart, detta är ju säkert välavvägda uttalanden just för att avväpna situationen lite. Sen måste man ju också se då, jag vet inte riktigt liksom vilka hemmamarknader man säger att Stellantis är. Men för mig är ju så här Stellantis Italien liksom.
Jo, det är ju mer mellan Europa, södra Europa än de jobbar ju väldigt mycket med små bilar, och det jobbar ju inte vi med i Sverige här. Vi vill ju ha stora SUVar som kan åka 100 mil med husvagn bakom.
Tänkte du det nu när vi var här i södra Frankrike, att bortsett från rätt mycket taxibilar och hyrbilar på flygplatsen i Marseille, så i Saint-Tropez och Nice och och det var inte mycket elbilar man mötte på gatan.
Alltså. Nej, verkligen inte. Det var väldigt få. Alltså även vissa märken såg man ju knappt. Det var väldigt lite Volkswagen, Volvo och hela det som vi ser varannan bil här uppe. Det finns ju inte där. Det är väldigt
mycket man ska nu
Fiat.
Ja, gud. Man ska nu förstå var sådana här uttalanden kommer från. Det kommer från en värld som inte är Norden. Sen samtidigt så är det ju inte så att elbils så här, förändringen, elektrifieringen, att den på något sätt håller på att ska stanna av eller så. Det är ju bara det att Norden, det är alltid så här, vi har täta och stabila hus för att vi inte ska frysa ihjäl. Vi har liksom nya, dyra bilar för att vi inte ska köra fast. Ja, om man inte Peter Essebo i Skåne. Vi byter ut, vi har liksom, just när det kommer till sådana saker, just när det kommer till den här praktiska överlevnaden i vardagen, så är vi ofta ganska så här framåt då, just för att det är kallt och jävligt här uppe. Och därför så är vi ju, det handlar liksom inte om att vi har andra behov, utan det handlar om att vi ofta är ganska tidiga då. Och naturligtvis också det ekonomiska, att klara detta. Vi är ju extremt rika. Jag tror att man måste liksom förstå det när man sitter och tycker att det är så synd om mig själv och allt är för jävligt, att vi är bland de rikaste, även en svensk normal medellön, då är man bland de rikaste i världen. Inte bland de 2 eller 3% rikaste i världen, men absolut de 5% rikaste i världen. Däremot så är det ju naturligtvis så att de här länderna där nere ännu mer kanske behöver elbilar. Dels så har vi ju det här med att de har mycket tomgångskörning för att hålla igång AC:n där nere, för det är så jävla varmt. Där är ju elbilarna fantastiska, miljöakklimatiseringarna. Sen så har du ju också det här att värme lika med sämre miljö.
Det är mer folk på mindre yta också.
Också så är det ju.
Smutsigare städer.
Ja, man ska ju veta det att vi har ju väldigt ren luft i Sverige och Norden. Men när det kommer till den här fashionabla, underbara, fantastiska staden Malmö och södra Skåne, så händer det att de här värdena går över alltså nivåer som är okej då, går över gränsvärdena då. Och det har att göra med att Malmö, det har inte att göra med att Malmö har mer trafik än Stockholm och Göteborg, det har det verkligen inte. Det är så här, när vi pratar om trafikkaos, då pratar vi om liksom 16.30 till 17 då, och typ på två gator liksom. Men det är just värmen som är ofta här nere mer än i övriga landet som skapar dessa problem. Tänk då hur det är liksom man kommer ner söder i Italien, Grekland och ännu mer söderut sen då, va? Och sen då ska vi komma in på andra världsdelar. Men Så det behövs, och biltillverkarna som inte förstår det, de är nog illa ute. Och Peugeot däremot är väl en fråga om det där priset beror på den extremt svaga svenska kronan.
Det är inte helt omöjligt att det gör. Men det blir svårt att rekommendera någon att köpa en person. Jag tycker det är lite synd, för att jag såg fram emot E308. Jag tycker eller 308 överlag är en så sjukt snygg bil. Peugeots designavdelning har verkligen steppat upp de senaste åren, och jag skulle lätt kunna tänka mig en E308.
Ja,
men om det här är priserna som man kan förvänta sig, då är det ju bara att säga tack och hej.
Ja, det är ju så att ofta när man pratar om, man ska hitta, ja det beror på svaga svenska valutan. Ja, det gör det ju kanske, men det spelar ju ingen roll, så att säga. Rekommendationen är ju densamma oavsett anledning liksom.
Ja men ja. Precis, och alltså Peugeot har ju, och Opel också, det är systermärket. De kommer ju med sina små kombis här nu snart, som vi har väntat på, men ska de kosta 500-600 000, då kanske vi får fortsätta vänta på kombis.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Men vad vi då inte behöver vänta på, Kristoffer Gullin, äntligen har du möjlighet att berätta för oss och lyssnarna och resten av världen som lyssnar. Volvo EX30, är det bilen som kommer att sätta Volvo toppen av elbilsracet? Är den helt fantastisk? Saknar vi förra skärmen?
Det gör vi inte.
Det gör vi inte. Nej, okay.
Nej. Jag har ju som sagt varit ner i Barcelona här nu. Volvo flög ner massa journalister dit för att köra Volvo EX30. Det är första provkörning av bilen. Det är ju oftast enklare att flytta folk än bilar, så då flyger man dem till samma ställe. Vi har pratat mycket om EX30 tidigare, så jag tänkte att vi ska inte prata allt för mycket om bilen i sig. Men en snabb recap är ju att EX30 börjar på 429 000 kronor med det lilla batteriet på 49 kWh, och då kommer den också 340 km. Den har jag inte testat, för den fanns inte att köra, utan de som fanns att köra var Extended Range, Single Motor och Performance. Det är det stora batteriet på 64 kWh netto som sitter i de bilarna då. Och VLTP:n är 476 km för Single Motor Extended Range och 450 för Performance. Och det här är ju en bil som ska sätta den nya eran för Volvo. Man bygger elbilar från grunden som är mer hållbara, som kan ge pengar i kassan. Och det är väldigt mycket som är återvunnet, och man har tänkt på vilka material man ska använda och hela den här faderullan som jag skulle kunna sitta här en timme och bara berätta floskler som jag har fått höra här från Volvos personal. Men ett roligt exempel som jag tyckte i alla fall var det här med den blåa inredningen. Där har man tagit restprodukter från när man återvinner jeans. När man maler ner dem så blir det lite ludd kvar. Och det här luddet, det har Volvo använt för att skapa sin blåa interiör med. Vilket gör att man använder liksom restprodukten från när man återvinner jeansen. Så det blir liksom lite två steg där. Det tycker jag är kul. Och den här blåa inredningen, när man såg den på riktigt, jag skulle också säga att det är den som jag tycker ser snyggast ut faktiskt. Jag tyckte den såg riktigt trevlig ut. Jag tycker inte alls att bilderna som Volvo har på sin hemsida återspeglar hur snygg det här svarta och blåa faktiskt var. Det ser lite väl mörkt ut på hemsidan, kan jag tycka, för min smak. Men nej, jag gillade det faktiskt. Och likadant så den här blåa dekoren som man får i fram på bilen. Och så följer med dörrarna och på instrumentbrädan där. Faktiskt är riktigt snyggt. Tyvärr tycker Volvo att det är en budgetklädsel, så man fick inte ens med fickor i bak, för det har man sparat in på. Och då kommer vi till den här andra punkten, att tjäna pengar. Ryktena säger att Volvo ska ha en ganska god marginal på Volvo EX30, uppåt 15-20%. Och då kan man som referens säga att tidigare bilar har väl legat mellan 5-10%, om jag minns rätt. Så att det är ju ett steg upp där. Och det här märks på en hel del grejer, att man har plockat bort saker som man inte tycker behövs. Fördelsplayen är ju det uppenbara, det har vi pratat tidigare om, att den inte finns. Och så har man gjort som Volkswagen, man har tagit bort två knappar för att sänka rutorna, så nu måste du trycka på rear för att sänka dem i bak. Blev man av med två knappar direkt. Speglar och allt sånt här sköts i mittenskärmen. Blev det av med ännu fler knappar. Inställningarna för stolen är lite speciell. Normalt sett på en elektrisk stol så har du ju 3-4 reglage som du vrider och vänder på för att höja och sänka och dona och greja. Nu har du liksom en fyrkantig kloss så att säga som du vrider och donar på. Och när du trycker in mittenknappen så får du ännu fler alternativ att justera olika saker. Så då har man valt att bara ha en bit för att lösa allt det där istället för att ha 3-4 olika reglage som löser det. Den tar lite tid att vänja sig vid, men samtidigt så en elektrisk stol ställer du in en gång och sen så hamnar den i din profil och sen så bryr du dig aldrig igen heller. Så att jag kan väl köpa det, men den var en så här tydlig sak på saker man har sparat in på. Det finns flera grejer, flera exempel som det här kommer till, att man har sparat in på vissa detaljer här och där för att det ska bli, för att man ska komma ner i kostnader och kunna tjäna mer pengar på bilen rent krasst. Men om vi går över till, liksom mer till själva bilen då, så stolarna är så där, de är inte den här riktiga, jag tycker ju om Volvo-stolar egentligen, men de här är, det är lite udda barnet om man säger så. De känns något ihåliga och jättetrevliga på många sätt och materialvalen är jättefina, men något ihåliga, inte riktigt den här Volvo Comfort-känslan, och de skulle verkligen behöva lårbensstöd, gjort dem otroligt mycket trevligare. Men hur är bilen att köra då? Det är det här jag inte har fått berätta förrän nu. Styrassistenten, eller Pilot Assist, har förbättrats, vilket var väl behövligt. Jag har inte varit jätteförtjust i Volvos och Polestars körassistent tidigare. Den är fortfarande lite osäker. Det kan ibland vingla lite för mycket att man får ta över. Jag tycker att den borde ha, precis som jag säger med Polestar i min recension som för sent har kommit än, den skulle behöva släppa taget tidigare. Nu blir det liksom att när den väl börjar bli lite osäker och studsa så fortsätter den för lång period. Den skulle liksom behöva...
Ja, den skulle gett upp istället och ge dig kontrollen.
Mm. Precis, precis. Det upplever jag att det är ganska vanligt på Volvo-bilar, och här har man fortfarande kvar det. Man vill köra hela vägen in i kaklet, vilket gör att man ibland nuddar kaklet också.
Det är väl lite den nästan typen. Jag vet, jag hade nog det lite på min Audi också faktiskt. Det är lite så samma. Volkswagen och Volvo har haft lite samma karaktär. Vad är bra? Har du någon referens där vad som är bra? Det kanske är EX30. Det kanske där är referensen, den är bra liksom.
Ja, du menar liksom vilken är top of the line eller liksom så. Alltså, ska du bara ligga i linjen så tycker jag att Tesla gör det bra.
Om du bara ska ligga i linjerna.
Ja, det är ju när man börjar byta filer och sådana saker som jag blir irriterad. Men ska du bara ligga i linjen, säg bakom en lastbil eller någonting, då tycker jag att Tesla gör det riktigt bra. De håller sig verkligen mitt i linjen. Men som sagt, det finns ju andra aspekter där. Här kan du ju till och med byta fil och sen så aktiveras styrassistenten eller Pilot Assist igen, så det är ju lyxigt. Eller så kan man använda Volvos nya filbytarsystem som jag aldrig lyckades få att fungera. Jag vet inte om det berodde på vägarna i Barcelona. Det var ju väldigt mycket serpentinvägar och sådana saker.
Det är ju någonting med filbytarassistenterna som gör att de är så himla krångliga att bara förstå, aktivera och när de går igång och när de fungerar, så att jämför det med att bara blinka till vänster och styra själv. Får ju framstå att blinka till vänster och styra själv är det bästa uppfinningen man någonsin har kunnat göra ur trafiksäkerhetssynpunkt.
Ja, det är, jag håller helt och fullt med. Det är ofta så det är sällan jag använder de här filbytarassistenterna, för när de är klara då har man ju liksom blivit pensionär, tänkte jag säga. Men det tar väldigt lång tid och de ska vara extremt översäkra, om man ska säga så. Jag förstår att varför. Men det är mycket enklare om jag bara blinkar och så byter jag fil själv.
Ja, faktiskt. Det är så.
Och sen så aktiverar sig styrassistenten igen.
Det är ju det att själv med sina sinnen och sin ganska avancerade dator i skallen. Du har ju turboknappen intryckt. Jag är ju från Blekinge så jag går lite långsammare och så. Jag är mer 486, men alltså den här på vägar, det är rätt snabba beslut och rätt mycket så här. Det är inte så att du tänker så här, okej, nu kollar jag bak i backspegeln för att se så det är en riktigt stor möjlighet att köra. Nu trycker jag liksom höger spak eller vänster blir det ju blinkers oftast. Det är en knapp på ratten och så kör jag sakta ut. Så, det känns tryggt, okej, okay. Så kör jag lite förbi och så gör jag samma manöver till höger. Det är ungefär så långsamt de här assistenterna går. Ja. Och någonstans där så också avbryts det gärna om man inte är, liksom, om det inte allting är tryggt. Men liksom, en omkörning, till exempel när jag var i Tyskland här nu så var jag lite ovan, jag tar på mig den. Men de har extremt korta, om du ska köra upp på motorväg, så ibland har de så extremt korta utfarter menar jag. Och det var verkligen så här, du vet, det var liksom en sekund för att säga shit, den här bilen ska ut på min högersida. Nästa sekund, oj, det är nu. Jag vet inte ens om vi är uppe i 3 sekunder nu. Jag kollar, du vet, okej, jag är vänster. Jag kollar liksom både backspegeln och snett om det här som tar någon dörrvinkel. Sekund 3 kanske. Och konstaterar att ja, men jag har liksom en billängd plus någon meter till att parera det. Bara blinka ut, bara dra i vänster. Anpassad hastighet, bilen på höger kan köra ut, bilen bakom mig behöver inte på något sätt bromsa in. Det vill säga en helt vanlig dag på autobahn.
Ja, det låter som det.
Det är så trafiken på motorvägen 130 fungerar. Då där vibritastheten tror jag att det är så kul. Vi får inte glömma att citera Volkswagenschefens en presstalens person i alla fall. Det här skulle skämta lite om hur de kommunicerar den här funktionen där vid briefingen på ID7:an. Vi får inte glömma det nästa avsnitt då liksom. För det var så typiskt också hur legal ser på ansvaret på bil och så. Det kommer förstå jag menar nästa gång.
Oh, spoiler! För jag hoppade först in i en single motor extended range men kändes otroligt ryckig och otrevlig att köra. Den var inte alls...
Otrevlig alltså?
Men det var den känslan man fick.
Wow!
Jag återkommer till det. Ja. Jag hoppade istället in i en performance med... Och performance det är ju den med dubbla motorer och AVD gör 0-100 på 3,6 sekunder och där. Och det är otrolig skillnad på bil. Den här gick mycket mjukare. Komforten är bra, den har en chassi som lyckas hålla upp bilen i kurvor, vilket jag tyckte var trevligt. När man gör en bil som ska göra 0-100 på 3,6 sekunder så kan man antingen göra att det går jättefort i en raksträcka men bilen är helt okörbar i övriga fall, eller så kan man faktiskt göra den, tweaka den lite. Och det Volvo verkar ha tweakat det så att bilen ändå går att köra lite roligt med och aktivt om man ska säga så.
Just det, för den har ju, det är Volvos snabbaste bil, säger de, 3,6 sekunder är jätte, det är bara siffran man pratar om det, men det är jättemycket åksjuka där om man ska ha referens. Jävlar vad det suger tag i. Det är extremt snabbt.
Jag tyckte ju att min Mustang som gjorde 5 sekunder var så här wow. Och sen så har man åkt med kompisens Model Y, den har för sig gjort sig av med det, men Model Y som gjorde det på så här 4,5 sekunder, det var helt galet. Och sen så sätter man sig liksom 3,6 sekunder. Det är som sagt en siffra bara, och likadant 9 som skulle göra på 3,9. Det är så sjukt.
EV6 GT var ju den jag... Den är 3,5. Och det är ju liksom... Är du baksätet där, det är ju fruktansvärt. Men du tänker att EX30 har den liksom tillräckligt massa för att ens liksom... Inte bara studsa iväg liksom med blåsten till sig i den hastigheten. Känns så jävla otryggt att dra iväg där liksom. Det är som att sitta på en cykel och bara... Vroom!
Jag lovar, det är inte ett problem. Bilen väger fortfarande ganska... Den är ju under 2 ton i alla fall, men det är fortfarande en ganska tung bil. Men... Det som Volvo har sagt är att de vill ju att både AVD-versionen, alltså performance, och single motor ska kännas ungefär likadana i körningen. Och som sagt, första gången så upplevde jag inte alls det. Jag tyckte att det var helt hål i huvudet. Men sen så körde jag en annan dagen efter, en annan single motor standard range, extended range, förlåt. Och där kände man att det var, där fick man tillbaka den här komfortabla känslan och det. Så att den här första bilen som jag körde, som jag och Kristoffer Rask körde, delade bil, den var, det måste ha varit något fel på den, för att den var direkt otrevlig att köra. Men övriga bilar vi körde sen var inte alls så, utan det är en komfortabel bil. Nu ska vara det här på Barcelonas vägar, vilket är helt annorlunda jämfört med svenska vägar, så att man får väl ta det här för vad det är. Så det är ju bara en första provkörning. Fina speglar, de här kantlösa som vi har sett från Polestar 2, ser tydligt bakåt, även i mittensvägen ser man bra bakåt. Jag var ju lite orolig att man skulle se ganska dåligt med tanke på att rutan inte är jättestor, men det är faktiskt inte ett problem. Yeah. Så det är skönt. Vi har ju också att bilen är ganska liten är ju en fördel, för jag körde i Barcelonas rusningstrafik till exempel, och du har ju 360-kameror, du har sensorer, speglarna och allting. Det är ju väldigt lätt att köra bilen i stan. Det märks ju att det är här som bilen ändå ska vara. Mm. Om man säger så. Det är ju en stadsbil, och det blir väldigt tydligt. Den är väldigt lätt att liksom navigera med i stan.
Det är C30 alltså. Den där bilen hon lanserade till den hippa unga singeltjejen och killen som skulle köra bilen till gymmet i stan. tror jag det var den som var målgruppen.
Ja, det är inte helt omöjligt. Ratten och styrningen så här skulle jag säga är ganska mellanmjölk. Det är inget extremt att skryta med. Ratten upplevs också ganska stor, men inte så tjock. Den är ganska smal, så att det gäller att du håller ratten på rätt ställen där den är mer greppvänlig, så att speciellt om du ska köra lite mer aktivt där du behöver hålla ett bra grepp om ratten. Och sen är den ju också fyrkantig, lite mer som typ Audi Q4 om jag minns rätt, bara att den är lite större liksom. Så att det känns som att ratten är för stor för bilen, tycker jag personligen. Jag hade gärna sett den något mindre och något tjockare, typ som Teslas ratt, fast de kan absolut få behålla den här fyrkantiga känslan, men något tjockare hade den kunnat fått vara.
Alltså, eller vänta, menar du tjockleken på Teslas ratt? Mm. Eller storleken?
Tjockleken på Teslas ratt tycker jag är helt fantastisk.
Många tycker den är för liten, själva ratten. Men du, vi ska kolla här lite, för det har ju pratats mycket nu, nästan så jag inte hänger med här med single motor, single motor extended range och så vidare. Och sen så har vi mycket olika utrustningsnivåerna. Så jag tänker vi kan bara ta en snabbis här i Kristoffers rekommendationer då. Bara säga på detta. För då har vi har ju tre utrustningsnivåer. Nu tar jag på mig min dokumentärröst här. Volvo har tre utrustningsnivåer. Core, Plus och Ultra. Core börjar på 430 000. Plus börjar på 464 000. Ultra börjar på 567 000. Du har själv beställt en Ultra, va?
Ja.
Är det Plus som är sweet spot?
Ja, det skulle jag säga. Absolut, inget tvekan om saken.
Då får du adaptiv farthållare och pilot assist.
Det är pinsamt att man inte har adaptiv farthållare från start.
På Core, ja precis, det har man ju på sina C40 och XC40. Ultra, då får du panoramatak, 360-kamera och lite sådana sweet saker. Men säg då 464 000 start då på Plus. Och Plus då, den här mellan, det är den enda varianten där vi kan välja vilken motor och batteri vi vill baserat då på de tre stycken alternativen som finns. Så det finns tre stycken utrustningsnivåer och det finns tre stycken motoralternativ. De tre motoralternativen är först och främst det som heter singelmotor, och då är det alltså bakljusdriven med vilken storlek på batteri?
49 kWh netto.
Det är inte jättestort. Sen har vi då single motor extended range. Då är det alltså samma bakljusdrivna bil men med ett större batteri. På hur många kWh?
64 kWh netto.
Det är lite lagom. Då är vi alltså uppe i ett pris på 530 000 för Plus och en bakljusdriven med ett lite längre batteri med en VLTP på 47,6 mil. Det lilla batteriet har VLTP på 34 2,4 mil. Det är vinter, då. Det är inte ens 20 mil.
Det som är värt att komma ihåg är också att värmepumpen är ju standard om man har det stora batteriet och inte det lilla. Jag tror ju personligen att en plus extended range för 530 000 kronor, det kommer ju liksom vara, där har du mest bil för pengarna.
Där har vi mest bil för pengarna. Mm.
Då är vi uppe i 530 000 igen, och absolut, det skulle säga att det är en bättre deal än att köpa en Peugeot E208, men det är fortfarande väldigt mycket pengar, och det är inte den här billiga bilen som Volvo pratar om. Utan de har ju verkligen Core och det lilla batteriet för att ha ett bra frånpris. Mm. Men sen så blir det ganska dyrt när man börjar lägga till saker.
Nej, för då är vi uppe i 530. Om du ändå ska ha en liten bil så finns det ju lite alternativ där nu ju. Vi jämför ju lite med Byd Dolphin då, enbart ur så att säga instegsbillighetsvarianter och sådär, va. EX30 är ju ett statement. Det är ju en vacker bil på uppfarten. Det är ju ingen någonsin som har fått liksom ett ragg på grund av att du kör runt i en buddybil.
Så är det nog.
Okej, men vill vi då gå upp och ha fyrhjulsdriven variant, då har vi 95 000 plus. Det är alltså 560 000 för plussen då. Nu är vi uppe i Model Y-pris här då ju.
Ja, fast jag skulle säga att det är två väldigt olika bilar. Jag tror inte att man tittar på de här.
Nej, det är ju så.
Bilarna liksom så.
Frågan är hur många fyrhjulsdrivna EX30 vi kommer att få se. Det känns ju verkligen som att vi landade där på 530. Det är precis som att där är det officiella priset.
Ja.
Och sen finns det några galningar som har tagit Ultra och Twin Motor Performance.
Sådana finns ju alltid. Jag känner igen mig gott och väl där. Men jag är lite orolig över att svenskarnas besattenhet av fyrhjulsdrift ska kommer få dem att ta performancebilen här. Och sen så kommer de köra till ICA med bilen. Jag skulle verkligen säga det om och om igen. Fundera verkligen på om du behöver AVD. Med största sannolikhet så kommer du inte behöva det. Och då är det bättre att spara de pengarna. Bakhjulsdrivna versionen är jättefin att köra. Du har den här bakhjulsdriften som puttar på dig och den är jättetrevlig. Det finns absolut ingen anledning att välja AVD om du verkligen inte måste ha AVD. Och jag tror att majoriteten av de som säger att de måste ha AVD inte måste ha AVD. Framförallt på en stadsbil som det här ändå är.
Okej, då har Kristoffer Gullin gett oss två alternativ. Då har vi alltså plus-versionen med bakhjulsdrift och det stora batteriet på 530 000. Eller om vi vill ha panoramatak, 360-kamera, vilket vi kanske vill ha också. Även viss parkeringsassistans som vi väldigt sällan använder. Men vem vet om den är bra.
Den är bra.
Det var härligt. På 567 000. Alltså 530 000 eller 567 000.
Volvo själva trodde ju också att den här plus extended range single motor kom för 530 är den som kommer gå som bäst. Och det kan jag mycket väl tänka mig.
Tänk också på att ramavtal, tjänstebilsavtal och sånt ger ju rabatt. Tänk också att du får rabatter hos återförsäljarna, vad Volvo än säger. De vill ju egentligen gå över till agentmodell Volvo, så att de som sätter priserna helt och så är återförsäljarna bara showroom och leverans.
Det är rätt dyra Care by Volvo-priser på den här bilen. Jag förstår inte riktigt varför man har lagt, alltså bilen börjar på 6 000 kronor i månaden. Nu menar ju Volvo på att ja, men då ingår vinterdäck och försäkring och allting sånt, jada jada. Absolut, men det är väldigt mycket pengar för då får du det lilla batteriet och den lilla utrustningsmodellen.
För
6 000 kronor och 1000 mil per år. Det 4 000 kronor, fine, men 6 000, jag förstår inte riktigt. Så att det här är en bil som man nästan borde köpa.
Ja, nu går jag tillbaka till min Ora, vet du, istället.
Ja, den kan du ju få för 3 000 kronor i månaden i privat leasing. Jag tror att det är exklusive försäkring och sådana saker då. Men det kostar ju inte 3 000 liksom i månaden extra. Det är en väldigt dyr bil för att vara en billig bil, om du förstår vad jag menar. Och hade den här bonusen funnits kvar, då hade den här bilen kostat 4 000 kronor i månaden.
Mm, jo, fast den.
Oh, fine. Det hade ju fine, okej. Okay. Men om man skulle vilja vara maximera liksom allting nu, så om man vill ha Ultra, man vill ha Performance, man vill ha dragkroken och så vidare, och så 2000 mil om året. Så som jag har konfigurerat min, då kostar den alltså Ink Moms 11 500 kronor i månaden. Det är jättemycket pengar för en bil.
Du kan få en 9E-7 för 9090 inklusive gratis batteribyte.
Och då är det luftfjädring och ja, det är inte... bilen är 5 meter lång. Ja. Det, alltså, där får du ha 2000 kilo dessutom.
Du har uppgraderat och numera så suger inte mjukvaran då, så nu är plötsligt det en bra bil.
Nej, men precis. Så att det blir svårt att säga att man tar den här bilen på Care by Volvo, för det är jättedyrt.
Gå till återförsäljaren, ta, finansiera via vanligt lån. Det finns ingen, finns privatleasing, finns, har inga, har få eller inga fördelar i dagsläget. Andrahandsvärdet på en Volvo EX30, det behöver man inte vara orolig för det.
Jag tror faktiskt inte att man kommer behöva vara det. En Volvo i Sverige kommer sälja på Blocket inom 24 timmar. Liksom. Det är det de gör.
Det är ju, wow. Ja, men det är ju naturligtvis en jättefin bil och sådär. Jag får valsa in på showroomet i Kungsträdgården och faktiskt, jag har aldrig sett den i verkligheten.
Nej, det är, som sagt, du får väl titta på Elbilsmagasinet på YouTube.
Jag får göra det, då är det ju så nära verklighet man kan komma, men det är fortfarande verkligheten. Det är just intressant också det här med det här liksom hur vissa saker då ser mycket bättre ut i verkligheten, interiören till exempel då, även om jag är säker på att du kunde filma den bättre än Volvo. Men det är ju just det vi ska göra nu. Vi ska ju gå in på elbilsmagasinet.se kan man ju kolla, men också på YouTube framförallt, och titta på den här recensionen här nu. Det ska bli otroligt spännande att se den, Kristoffer Gullin. Och skulle ni också vilja kolla in några av mina videos då och då, så finns ju jag på Peter Esse då, som kanske känt. Men framförallt så vilken aktivitet vi har fått på elbilsveckan.se.
Det är jätteroligt.
Vi lägger in och bäddar in den här videon där också. Och länkar och, på bilder på traktorer och sådär. Så gå in på elbilsveckan.se, registrera er där, så fortsätter konversationen. Skulle ni vilja mejla oss så finns vi på info@elbilsveckan.se. Och vet ni vem som är kanske den viktigaste människan för den här podden ändå?
Dennis Klarin.
Dennis Klarin, ljudtekniker Dennis Klarin. Din hjälte. Och vill ni vara med och finansiera Dennis Klarins legoberoende, så kan ni också då bli betalande medlemmar här. Det heter det inte, utan betalande lyssnare. Och på så sätt så slipper ni då reklamen. Länkar till det finns på elbilsveckan.se och här så i poddbeskrivningen. Och nu börjar min granne borra i väggen, och det betyder att vi avslutar det. Ha det gott allihopa, så hörs vi och syns vi nästa vecka. Och glöm inte att se Kristoffers video här nu. Kanske kommer bli den mest visade videon på din kanal.
Det får vi allt se. Jaha. Vi hörs nästa vecka.
Hej.
Hej på er.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.